Hej kära radiolyssnare. Det här är vår, kan man säga, följetong för att stärka lokaldemokratin. Vi ska i programmet gå igenom kommunstyrelsens ärendelista för maj månad 2016. Men jag ska också säga, vilket jag är skyldig, att det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Med mig som sakkunnig har vi kommunstyrelsens ordförande Fredrik Savestål. Jag som frågar eller undrar heter Leif Bratt. Så Fredrik, jag har anammat det här, en bror Rex, det är du reformen. Så att,
ja men vad trevligt.
Jag säger du.
Hej Leif.
Hej Fredrik. Hörde du, innan vi går in på listan så är en liten snackis för tillfället här i början på maj. Eller det har väl också varit i slutet på april heter den månaden. Det här som, får man säga, i folkbund går under beteckningen kalhygget. Alltså på väg ut från Tyresö mot stan.
Precis.
Någonting nytt att tillägga, för att det har tydligen varit något slags möte. Men du får reda ut begreppen.
Ja, alltså det här är ju i grunden en ganska komplicerad historia. För att det där är ju ett markområde som fysiskt ligger i en Nacka kommun men som ägs av Stockholms stad. Stockholms stad har sedan arrenderat ut det till NCC som vill lägga... Först ville man lägga en stenkross där, men det fick man inte tillstånd till. Det satt Tyresö och Nacka stopp för. Nacka kommun då avslog ju deras ansökan också. Gemensamt var vi överens om att det skulle inte få komma dit. Då ansökte NCC istället om att få göra det man, eller ha en masshanteringsplats, alltså mellanlagra byggmaterial och annat när de bygger och river och både vägar och hus och sånt på det här området. Och det har de ett arrendeavtal med Stockholm om som gäller ett antal år till. Tyres har ju överklagat det för att vi tycker ju inte att det här är en bra placering av den verksamheten, för det är väldigt nära villorna i Lindalen och vi vill ju gärna att man använder den här marken till någonting bättre, någonting mer positivt. Vi har ju då varit väldigt konstruktiva från vår sida, tycker vi, genom att vi förstår ju att man behöver ha den här typen av verksamhet någonstans i vårt närområde för att det byggs mycket på södra sidan av stan också, eller i regionen. Så vi har ju föreslagit att man skulle lägga den här masshanteringsplatsen då längre bort i den bortre delen av skrubbområdet ut mot Gurubroleden där man förut hade en stenkrossverksamhet. Den har ju upphört för det tillståndet har löpt ut. Men det här är ju inte en bullerstörande verksamhet utan mer en verksamhet som riskerar att damma och sånt där. Så att då tycker vi att den skulle kunna vara där borta och där har man ju redan asfaltsytor och annat som man kan använda. Det tycker även NCC är en ganska bra idé har de sagt till oss och det sa de även till på ett möte med Lindalens egnahemsförening och de har även framfört i Stockholm att de tycker att det är en bra idé. Stockholm däremot tycker inte det för de vill sätta igång med detaljplaneläggningen av mer industrimark och möjligen också bostäder i den andra delen av skrubbområdet. Då är ju vår uppfattning att det kan man ju så sagt ligga börja med och ändå låta NCC vara där borta mot Gurubroleden under några år. Därför att vi tror inte att det går så fort att göra de här planerna då som Stockholm tycks tro. Särskilt inte eftersom vi alla som varit politiskt aktiva i den här kommunen vet att Stockholm ungefär en gång i halvåret berättar för oss att nu tänker vi börja planlägga skrubba. Sen så slutar de med det efter 2 veckor och sen så går det 8 månader och så kommer någon ny tjänsteman och säger nu är jag ansvarig för detta. Sen går det 2 veckor och sen så är han inte längre det och så vidare. Va? Så historiskt sett har de inte gjort så mycket för att komma igång där borta. Då tycker vi att det vore bra att göra det än lokalen. Och ställa och använda marken uppe vid motorvägen till något som är bra för alla tre kommunerna. Vi förhandlar ju nu med Stockholms stad om att köpa in marken. Det vill vi gärna göra, för vi vill ju ha att den kommer innanför Tyresös kommungräns, vilket vi då kan göra upp med Nacka. Och tillsammans med Nacka har vi också börjat så smått skissa på vad man kan göra där istället. Det finns ju då ett antal olika idéer. Man skulle kunna ha idrottsanläggningar där, brandstationen, butiker, vad vet jag, lite småföretag eller någonting. Så man kan göra många olika saker som är mer positivt och som är bra entré till Tyresö än den här anläggningen som NCC då kanske kommer att ha där under ett antal år. Vi får ju se hur det går nu, det pågår ju fortfarande en process om det, men det är väl en risk att NCC så att säga, får tillstånd då för den här verksamheten. Men vi får ju se om vi lyckas köpa marken, kanske vi kan lösa det på något annat sätt. Men förhandlingar pågår så att det går inte att säga något mer om det än så just nu.
Men en undran bara då, dels så måste väl den här arrendet, alltså Stockholms stads arrende, ha en viss tidsfrist. Alltså det löper ett visst antal år till.
Ja, det är till, om jag minns rätt, 2021.
Okej. Okay. Nummer 2, vem är det som ger tillstånd? Är det Stockholm eller Nacka?
Alltså miljötillståndet som de måste ha, det hanteras ju av Nacka kommun, som marken fysiskt ligger i Nacka kommun. Så man söker då hos miljönämnden i Nacka. Och där har man ju då ansökt om den här nya då masshanteringsplatsen, eller vad man kallar det. Hanteringsplatsen kan vi kalla det. Och det har ju sen, det beslutet har ju sen överklagats av både boenden och av Tyresö kommun. Eftersom vi tycker att man ska flytta till den andra tomten.
Så Nacka kommun har gett tillstånd för masshantering?
Ja, och lagring. Ja, precis. Och det är de ju tvungna att göra det, för att NCC kan faktiskt visa att de uppfyller miljövillkoren för det. Men vi tycker fortfarande att den andra platsen är bättre. Som vi, och jag menar, man ska ju inte bara... Det är ju en risk med såna här saker att man blir så här nej-sägare. Vi är emot, vi är emot, vi är emot. Men det är vi inte, utan vi bara konstaterar att vi tycker att det finns en bättre plats. Vi har föreslagit en alternativ plats som är mycket väl användbar. Va? Och därmed så tycker vi att vi från kommunens sida har varit väldigt konstruktiva i detta.
Får jag då vara lite provokativ? Har det gått prestige i frågan så att man är inte mottaglig för förändringar?
Nej, det tror jag inte, utan det är snarare att Stockholm och vi har olika uppfattningar om hur lång, hur så att säga, snabbt man kan komma igång med övrig planläggning i området. Och vi baserar ju vår ståndpunkt på att historiskt sett så har de inte åstadkommit så mycket. Kan man och tänker oss att de kan vänta lite till.
Ja, men då dyker upp i mitt huvud. Kan man då tänka sig att när det här arrendeavtalet från Stockholms sida går ut 2021, kan man då säga att då måste de ta bort massorna?
Det är ju inte, vad jag förstår, garanterat. Utan det viktiga här ligger i att vi köper upp marken av Stockholm och att vi säger upp arrendeavtalet. För då kan vi garantera att vi har makten över att säga upp arrendeavtalet. Det går ju nämligen antagligen ut. Det här är nu, jag inte helt säker, men det kanske går att förlänga det nämligen. Det törs jag inte svara på 100%. Men det är ju poängen med att vi ska köpa den för att få kontrollen över den här processen, oavsett vad som händer framåt.
Ja, jag kanske hoppar på dig fler gånger om det. Men nu går vi då över. Vi har i alla fall kanske retat upp några frågetecken.
Förhoppningsvis.
Då går vi till ärendena istället. Först är det kommundirektörens rapport. Något speciellt eller är det bara allmän information?
Det är väl allmän information. Jag vill minnas att det står om att vi har kommit igång med HBT-certifiering av verksamheter inom socialtjänsten. Och att vi också tittar på HBT-certifiering eller utbildning kring HBT-frågor när man jobbar med ensamkommande ungdomar.
Nu är det så här att är man insatt i branschen, då kan man alla de här förkortningarna.
Ja, och HBT är homo, bisexuella och transpersoner och naturligtvis också queera personer. Så HBTQ är ju det samlade begreppet. Certifieringen heter fortfarande HBT-certifiering, och även om de flesta organisationer använder Q också.
Yep. Sen kommer tvåan då. Godkännande av marköverlåtelseavtal för lastbilen 7 och del av Bollmora 2:1. Lastbilen 1 gissar en fastighetsbeteckning.
Ja, lastbilen 7 är en fastighet i Petterboda företagsområde. Den ligger precis bredvid den stora kretsloppscentralen där. Det är, jag kommer inte ihåg vad det företaget heter, men de har ett grönt hus där i alla fall. Det är det som är det sista på höger sidan när man kör ner för Strömfallsvägen. Och de har fått då en ny detaljplan som gör att de kan expandera verksamheten några kvadratmeter. Man ska helt enkelt flytta staketet och de får lite mer mark, eller köper till lite mark där. De ska bygga ut lite. Det är ärende 3 också där, ja.
Det är likartat.
Det är detaljplanen.
Det är Kryddvägen etapp 1. Men då kan det inte
vara på nummer 4.
Ja, men jag är snabb. Ja. Ja. Men 3 var ju, det var det. Man kan säga 2 och 3 hör ihop.
Precis, därför att det är både ett avtal och en detaljplan. Så att det är alltid olika ärenden fast de hör ihop, så att säga.
Ja. Då hoppar jag till 4.
Ja.
Överraskande. Godkännande av marköverlåtelseavtal för Kryddvägen etapp 1.
Ja, och det hänger ihop med ärende 6 då, eller ärende 5 rättare sagt, som är antagande av detaljplan för Kryddvägen etapp 1.
De går parvis här, kan man säga.
De går parvis, det är som Noaks ark. Och Kryddvägen ligger ju borta i Farmastigen. Det är ju, om man ska orientera sig mitt emot den lilla Coop-butiken där, går det en gata in. Den gatan leder in, dels ligger lite villor längre in och så ligger Peppargränd där och Angelikagränd är också ett radhusområde där, väl parhus. Och sen ligger Kryssmyntans äldreboende där också. Och då är det så att på vardera sidan om den här vägen så finns det då förslag på att bygga bostäder. Och det som är färdigt att anta nu då, gå igång med den som heter etapp 1, det är ett 50-tal hyresrätter som ska byggas i slänten nedanför äldreboendet, mellan äldreboendet och vägen, kan man säga.
Då fräckar jag till det och hoppar till fråga 6 med en gång.
Ja.
Du, svar på revisionsrapport om styrning och kontroll i samband med omvandling av Norra Tyresö centrum. Vad har revisorerna sagt?
Ja, det är ju så. Norra Tyresö centrum är ju ett väldigt, väldigt stort utvecklingsprojekt som ju är precis här där vi sitter. just nu i radiostudion, eller runt om oss i alla fall, och runt om kommunhuset och över hela det här området. Det är ju över 1000 bostäder. Det är ju ett väldigt omfattande projekt och i många etapper och många delar, så att revisorerna har ju då tittat på hur går projektledningen till för detta, så att man håller ihop allt det här. Eftersom det är otroligt många olika avtal, många olika markägare, många olika partners involverade. Och det rör sig naturligtvis också totalt sett om stora pengar, både intäkter och utgifter. Sammantaget går ju det här, genererar det här en, så att säga, ett överskott till kommunen att genomföra det här projektet. Vi får in mer pengar än vad vi lägger ut för att bygga infrastruktur. Och de har då tittat på det, och i huvudsak, vad jag förstått, så tycker de att projektledningen fungerar väl. Och att man håller ihop det här. Jag har inte detaljläst den rapporten, ska jag ärligt säga. Den var ganska lång. Men det är alltid så med revisionsrapporter, att det är viktigt att få dem, och det är viktigt att de tittar. För de tittar ju med, så att säga, friska utomstående ögon på någonting som våra medarbetare är inne i varje dag. Och då får man alltid något bra uppslag på att tänk på det här. Liksom, och det är ju bra.
Men vet du, fiffiga med revisionsrapporter, det är att man läser sista två meningarna ungefär som sammanfattat. Alltså om det finns skäl att studera vidare.
Det brukar vara en halv sida sammanfattning oftast. Ja. Men i huvudsak är de väl ganska nöjda med projektledningen. Men de pekar på ett saker man måste tänka på, så att man håller ihop det hela. Och det är bra.
Men man kan väl också säga så här, jag gissar att jag är rätt ute när jag säger att de här revisorerna, den här revisionsrapporten är gjord av professionella revisorer. Vi har ju också lekmannarevisorer i kommunen.
Det funkar ju så att vi har ju då förtroendevalda revisorer, alltså lekmannarevisorer som är utsedda. Det är 3 socialdemokrater och 2 moderater. Och de har ju då en årlig budget för att göra granskningar. De granskar ju kommunens årsredovisning och sånt naturligtvis. Men de har ju också en budget för att göra andra granskningar och projektgranskningar. Och till hjälp då med allting har de ju en professionell revisionsbyrå som är upphandlad, och det är ju PVC som vi använder då. Så att våra förtroendevalda revisorer säger till PVC, vi vill att ni tittar på det här eller det här eller det här, vad det nu kan vara. Granska skolan eller granska det här byggprojektet eller någonting. Och då gör revisorerna, eller PVC, det. Ibland föreslår ju också PVC att vi håller på med det här i 4 kommuner. Är ni också intresserade av att titta på det i er kommun? Och då kan våra revisorer säga ja, det är vi. Så länge de håller sig inom sin budget för granskningar, så att säga.
Då ska vi säga så här, lustigkurren i mig. Det är alltså PVC, ISA då, Price Waterhouse Cooper heter
ja,
firma.
Ja, så tror jag att den heter.
Så att man inte förväxlar med någon plastsort.
Nej, precis. Men jag vet inte om de någonsin skriver ut det längre. Det står PWC på alla
deras dokument. Men det är en annan sak. Men det finns en plast som heter också PVC.
Ja, det gör det ju. Ja. Har du rätt i?
Ja, just. Nu går vi 7:an här. Inriktningsbeslut för ny skola och idrottshall i Fornudden.
Just det. Det är ju så att det pågår ett detaljplanarbete för att göra det möjligt att bygga en ny skola och ett nytt äldreboende och ny förskola i Fornudden. Och då ska den ersätta Fornuddens skola. Fornuddens skola är ju en skola som har förskoleklass upp till årskurs 6, och sen har vi också Sofieberg som har förskoleklass upp till årskurs 6. Det saknas ett högstadium i den delen av Trollbäcken, och det finns ett behov av att öka antalet elevplatser, så att man ska bygga om då. Så att man får en ny Fornudden skola som tillsammans med den befintliga Sofieberg som ju ligger kvar får upp elevkapaciteten lite, och då får du till ett högstadium där. Och då har vi valt mellan, då har det tagits fram 3 arkitektskisser på hur det här kan se ut. Och vad det här beslutet handlar om, det är att man väljer mellan de 3 arkitektskisserna. Så att man så att säga att vilket alternativ det är som sen så att säga går vidare när detaljplanen antas. För när detaljplanen ska antas ska det ju framgå hur det här ska se ut, va? Och den ska ju antas här förhoppningsvis innan sommaren. Och då har vi tittat på det och fastnat för det som av arkitekternas alternativ nummer 2. Och då är det ju i huvudsak så att längst norrut i Fornudsparkenområdet, om man säger så, närmast Ängsvägen, ligger ju idag ett äldreboende som heter Ängsgården. Det upptar en ganska stor yta där. Sen ligger en parkeringsplats där, och så ligger lite bollbanor där. Och så är det gräsmatta däremellan. Och det här alternativ 2 innebär att man bygger skolan i huvudsak. Den största delen av skolbyggnaden hamnar på den tomten som idag är Ängsgårdens äldreboende, som ju då tas bort. Och sen kommer det vara en långsmal del av skolan som sträcker sig ut över den här parkeringsytan som finns idag. Men den blir inte, den når inte hela vägen fram till Fornudsvägen, så det blir ett, man får så att säga ett grönt stråk rakt igenom, så att man kan passera igenom på olika sätt. Och sen så får man ju också anlägga en idrottshall, för att det finns en liten idrottshall till Fornudens skola, men den har inte så att säga fullstora mått, så att den går, ju äldre ungdomarna blir, ju bättre idrottsplan behöver man, eller idrottshall behöver man för skolundervisningen, men sen behöver vi den också för en ordentlig idrottshall till i Trollbäcken för alla föreningar naturligtvis. Hallen vid Kumla skola räcker helt enkelt inte till.
Men då kort bara då, vad är det för skillnad på att ta beslut om vilket arkitekt och ha ett inriktningsbeslut?
Är det någon? Ja. Det är ju för att nu väljer vi då en av de tre alternativen och sen själva beslutet kommer ju med att man antar detaljplanen. Så att det här är så att säga ett underbeslut till...
Så ska vi tolka det.
Som innebär att man får en, att processen kan landa så småningom då i ett riktigt slutbeslut.
Då märker jag här på punkt 9 att ni börjar ju bli moderna också. Här kommer det nämligen revidering av kommunövergripande dokumenthanteringsplan samt ny dokumenthanteringsplan för hantering av digitala handlingar. Alltså ni har ju ibland med en... du kanske i alla fall kan tala om vad det handlar om.
Ja, och det är samma med nummer 8 där, riktlinjer för hantering och arkiv. Det är så att det finns ju gamla riktlinjer och planer för hur man ska jobba med arkivet, kommunens arkiv helt enkelt. Hur man sparar och när man får ta bort saker. Hur länge man ska spara och så vidare.
Det är väl en Cecilia det?
Ja, och hur...
Som sköter det, menar jag.
Ja, precis. Och vem som får besluta om vad och så vidare. Och eftersom de där gamla planerna är några år gamla så de behöver uppdateras då och då. Så att det är helt enkelt uppdateringar av regelverket för hur vi jobbar internt med det här. Fråga inte mer, för jag kan det inte.
Nej, men det moderna var ju så att digitala, det tyckte jag lätt modernt.
Det är ju fint och bra. Ja. Men det stod det nog i den gamla också. Jag tror den är 3 år gammal, det vi ersätter nu.
Det är nutid i alla fall.
Ja.
Här blir något mer ålderstiget då. 10, revidering av arbetsordning för kommunala pensionärsrådet.
Ja, kommunala pensionärsrådet är ju ett av de råd som finns som ska vara remissinstanser och så vidare till kommunstyrelsen och kommunledningen med olika frågor. Och då har vi, eller de har själva sett över då sin egen arbetsordning och kommit med några förslag och det har bollats lite fram och tillbaka. Och vad det handlar om är väl huvudsak att förtydliga vilka ärenden man ska skicka till dem så att säga. Så att de svarar ju idag på mycket ärenden som handlar om till exempel äldreomsorg och hemtjänst. Men det finns ju också stadsbyggnadsfrågor som naturligtvis är intressanta ur det här perspektivet. Om man tänker, är det anpassat för äldre människor? Hur lätt är det att ta sig fram? Och så vidare. Eller bostäder för äldre mer generellt och sånt. Så att det finns fler frågor vi kan använda det här rådet till. Det sitter ju kloka människor där.
Nu kommer en liten känslig fråga här. Alltså, som svensk pratar man inte om sin lön, va? Men i alla fall... revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2016.
Så är det, det fattar vi.
Vad är löneökningen på i procent?
Det kan du snart få veta.
Alltså, jaha, det beslutar ni då? Ja.
Det beslutar man då.
Finns det något förslag då?
Kan man säga det finns ett förslag. Det är ju så här att vi tar ju det här beslutet varje år och vi har ju då valt att koppla det här till... en del kommuner har ju kopplat till riksdagen till exempel att man gör samma uppräkningar som riksdagsledamöterna får. Det gör vi inte här. Utan vi har samma uppräkningar när det gäller timmarvoderna och årsarvoderna som det fackliga avtalen vi träffar med tjänstemannafacken. Så att när kommunens HR-avdelning träffar avtal med exempel Unionen och Vision, då är det det som slår igenom. Så att timmarvodet då, det som alla får som sitter i fullmäktige eller en nämnd eller något som inte är ordförande eller viceordförande, ökar till 186 kronor i timmen från 182. Jag tror det är en höjning på 2,2%. Och årsarvoderna då, det vill säga de som har en sån här månadsinkomst eller månadsarvode, fast arvode från kommunen, kan vara jag eller ordföranden i barnutbildningsnämnden eller andre vice ordföranden i kultur och fritid och så vidare och så vidare. De går upp med 1,8%.
Får jag bara fråga dig så här, ni kallar alltid så, om vi nu pratar månadslöner, fasta, ni kallar det för arvode, är det någon teknisk skillnad på arvode och lön?
Ja, det är för att de politiskt förtroendevalda är ju inte anställda. Lön får man när man är anställd, arvode får man om man är utsedd till någonting, alltså förtroendevald.
Ja, bra, då kan vi rätta ut det frågetecknet också.
För det är ju också en annan skillnad, det är ju att om du är anställd så gäller ju naturligtvis arbetsrättsliga regler, alltså LAS.
Ja.
Det gör du ju inte för de förtroendevalda. Så att om man kan ju bli avsatt.
Ja, men inte som kommunfullmäktigeledamot. Jo, om man begår brott kanske.
Ja, men om du till exempel är ordförande i nämnd så kan vi ju välja om nämnden och välja andra personer.
Ja.
Från en dag till en annan egentligen.
Jag säger som Rickardsson, Tony Rickardsson, jag har aldrig blivit tillfrågad, förstår du?
Är det så?
Alltså,
är det
upprörande?
Ja. Dessutom gör vi alla valen ett år i taget när det gäller nämnderna. Så att varje år så väljs ju personerna om. Mm. Så att det är ju kopplat till det också.
Jag har gått i politisk pension, så att,
alltså,
det är det de har märkt. Det var det. Runt 2% där pratar vi om. Och ja. Det är väl ungefär vad folk får i allmänhet. 12:an, årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd.
Just det. Överförmyndarnämnd, det är ju... Det är en av de saker som kommunallagen säger att en kommun måste ha är en överförmyndare. Överförmyndaren är ansvarig för att hålla ordning på det här med gode män och kontroll. Då. Gode män hjälper ju människor som inte kan ta hand om sig själva, kan man väl enkelt säga.
Eller är inte eller myndiga, alltså inte underåriga.
Det är, precis, det kan vara personer under 18 eller det kan vara äldre som av olika skäl inte längre kan sköta sina affärer. Det kan också vara personer med olika psykiska funktionsnedsättningar och så vidare som behöver hjälp och stöd. Och då kan man få en god man. Och den gode mannen utses ju då vid överförmyndaren, och överförmyndaren är ansvarig för att granska och hålla koll på det här så att det inte fuskas. Det har ju varit en del på tv om att det har fuskats och så vidare. Va? Och då har ju vi bestämt oss för ett antal år sedan för att vi behöver göra, att vi gör det här tillsammans med några andra kommuner. Så det är 5 kommuner på Södertörn som har en gemensam nämnd som är överförmyndare för att hålla ordning på det här i alla de 5 kommunerna. Och det skälet till att göra det tillsammans är att man får helt enkelt bättre koll. Då har man möjlighet att ha några fler anställda som kan jobba med det här. Tidigare hade vi, när vi gjorde det själva, hade vi en tredjedels tjänst som ägnas åt det här. Det är för lite helt enkelt. Tillsammans så klarar man av att hålla bättre ordning på detta. Och den här nämnden lämnar ju då en årsrapport, naturligtvis en årsredovisning till alla de 5 kommunerna där de berättar vad de har gjort och hur det har gått. Nu kommer den här verksamheten att öka eftersom det har ju kommit... I och med att det kommer fler ensamkommande ungdomar så behöver vi ju fler gode män, och då ökar den här verksamheten. Så att det är ju framåt då blir det, kommer det behövas mer personer som sysslar med det här eller involverade i detta och ställer upp som gode män.
Jag har varit god man. Det syns väl nästan på mig.
Alltså, ja,
det är nästan en gloria. Som, nej, men det jag vill säga, det har gett så mycket. Mm. Jag kanske har haft tur. Men det är just kulturellt, alltså att man ser med olika glasögon på vår tillvaro. Mm. Och man blir faktiskt lite klokare av att vara god man. Och jag kan också säga att jag fick... vi är ganska fördomsfulla. Det var nämligen så att det var en flicka från Thailand som hade kommit som ensamkommande hit. Mm. Och då förstod jag att vid den här tidpunkten då så skulle hon fylla 18 år. Och då upphörde ju mitt godmannaskap. Just för då var ju hon myndig. Hur som helst, vi kunde inte prata med varandra. Så vi ritade och berättade. Och jag försökte på en liten teckning... Få henne att förstå att vad önskar du dig i födelsedagspresent? Och hon ritade bara en liten tårta och så här, paket. Ja, och då ritade hon ett par skor.
Ja, det var bra.
Ja. Så då dagen därpå, när hon fyllde, så åkte vi ner till cent. Men då ville hon ha med sig en kompis. För hon visste inte riktigt vem jag var. Ful gubbe sådär. Ja. I alla fall, vi åker och parkerar under Coop då. Och utkliver jag i då 50-årsåldern ungefär och inte speciellt intresserad av kläder. Med 2 stycken 18-åriga, snedögda, unga kvinnor. De blickar jag får då.
Ja,
jag gissar vad de... Ja, så kan det. När har man rent mjöl i påsen så behöver man inte skämmas.
Under alla förutsättningar så kan man väl slänga med en uppmaning då. Är man intresserad av att göra en insats så kan man anmäla sig till kommunen om man är intresserad av att bli god man. Det är tyvärr ingen jättestor ersättning, men som du säger, det är, man får hjälpa till och göra något väldigt fint för människor.
Ja, det är där belöningen ligger.
Ja, så är det ju.
Dels att man gör en insats, men man får ju också själv ett vidgat synfält. Så att det är många, många fördelar med det där.
Så det är spännande, så vi hoppas att fler är intresserade av att ställa upp.
Ja, Fredrik, nu ska vi se, det var överförmyndarnämnden, 13. Alltså era årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn.
Ja, samordningsförbund, det är Tyresö, Haninge och Nynäshamn som har ett samordningsförbund. Samordningsförbund är en samverkansform mellan kommuner och staten och landstinget, kan man säga. Därför att utöver de 3 kommunerna så är ju då Stockholms läns landsting en part, också Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det de gör är att man helt enkelt lägger samman de olika resurserna man har för att kunna hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden för att få ut fler människor i arbete eller sysselsättning på något sätt. Och det är det man samarbetar om i detta. Det kan vara personer som varit sjukskrivna väldigt länge eller personer som har funktionsnedsättningar av olika slag som behöver extra mycket hjälp för att kunna komma ut på arbetsmarknaden. Ett exempel på det är de här sociala företagen vi har hjälpt till eller som har kommit till i Tyresö som hjälper många av de här människorna. De har kunnat finansiera Man finansierar då lönebidrag och sånt den här vägen till exempel, eller olika utbildningsinsatser och sånt.
Men kan man säga då, för vi har ju haft också tidigare, det finns väl ett brandförsvarsförbund som är ett samarbete, och vi har överförmyndarnämnd här i listan och samordningsförbund. Kan man på något sätt sammanfatta att man med de här nya samarbetsformerna försöker man hitta stordriftsfördelar? Eller?
Ja, så är det ju. Och just i det här fallet så är det också väldigt viktigt att om man sätter sig tillsammans i ett sånt där förbund, då kan man också ta bort, därför att annars är det ofta sekretess mellan myndigheter, du vet. Försäkringskassan och kommunen kan inte prata med varandra, men i det här förbundet så kan man lägga alla papper på bordet och säga tillsammans att de som jobbar med detta kan titta på grejerna, och därmed kan man hjälpa människorna bättre helt enkelt. Man får en bättre samlat stöd runt varje person.
Mindre fyrkanter.
Mindre fyrkanter, ja precis, det var bra. Mindre fyrkanter. De är väldigt duktiga och åstadkommer väldigt bra saker. Det bidrar ju, det här är en bidragande orsak till varför vi har så extremt låga kostnader för försörjningsstöd i Tyresö till exempel. De är ju rekordlåga. Det är ju, ja, det finns många väldigt få kommuner i Sverige som har bättre siffror än vad vi har. Det är Solna och Vellinge och Lidingö och några till, men inte mer än 4-5 stycken. Så det är ju bra.
Då går vi till 14. Svar på motion om riktlinjer vid försäljning av förskolor.
Ja, och då, ärligt talat så kommer jag inte ihåg vad den handlar om.
Jag gissar att det är någon, man får någon ägardirektiv.
Ja, nej, men det är väl så här att det finns ju fristående förskolor, och om den fristående förskolan byter ägare, det jag tror det handlar om vad det är man ska rapportera vid det när sånt händer.
Men där finns det väl också EU-lagstiftning,
ja, att inte... Det är därför jag inte riktigt kommer ihåg nu vad det var de föreslog i den. Jag kan inte...
Du har en vecka på det.
Ja, jag kan inte komma ihåg allt tyvärr.
Nej.
Men jag har för mig att svaret från förvaltningen var att skollagen, och som du är inne på, det finns lagar som styr det här, så att man kan inte kräva mer än vad det står i lagen. Och jag kommer inte ihåg exakt vad det här syftade på nu. Nej. Så att...
Ja, nu kommer vi ju till det här samarbetet också på slut här. Vi har 15 har vi ju kvar. Svar på motion om översyn av ägardirektiven till Tyresö bostäder.
Just det, Tyresö bostäder är ju vårt största kommunala bolag som de flesta känner till. De äger ju nästan 3200 lägenheter. Och kommunen styr ju dem genom ägardirektiv där det står, man beskriver hur de ska arbeta helt enkelt. Sen ska ju de följa aktiebolagslagen och leva upp till alla regler och naturligtvis göra ett bra jobb. Och den här motionen vill väl att man, om jag minns rätt nu så vill motionen, jag tror det är från Vänsterpartiet faktiskt. Tror det i alla fall. Annars kommer, om det inte är från Vänsterpartiet så får den som har skrivit den förlåt att jag sa fel nu då. Men i vart fall så är det ett förslag i där att man ska ändra skrivningen av ägardirektiven kring hur bolaget ska arbeta. Och då svarar vi att det kommer att göras en översyn av de ägardirektiven inför nästa mandatperiod. Vill jag minnas att det står i svaret, så att man låter motionen vara besvarad tills vidare. Dessutom tror jag att... beroende på hur man läser det, ägardirektiven är ju ganska allmänt hållna och de täcker ju upp det här. Liksom. Sen är det ju av det som står i motionen tycker nog vi också att det täcks in ändå.
Kan man säga så här att ägardirektiven, för du säger det är ett företag som ska skötas bra.
Ja.
Men ägardirektiven, pekar det på saker man kanske ska prioritera och vara extra noga med?
Eller? Ägardirektiven säger sånt som att Tyresö bostäder ska äga och förvalta bostäder och också bygga nya bostäder i Tyresö, och man ska naturligtvis ta miljöhänsyn och man ska också ta ett visst socialt ansvar, alltså att Tyresö bostäder då till exempel ska hjälpa kommunen med bostäder till när socialförvaltning behöver det och sådana saker. Och det gör de ju också löpande. Men det viktigaste är ju att man har att bolaget har en välskött ekonomi och att man har möjlighet att, så att säga, bygga nytt och också underhålla fastigheter. Det finns ju en debatt om att gamla miljonprogrammet mår dåligt på många håll och kanter. Det kommer att kosta många miljarder att rusta upp det. Vi har ju inte det problemet, för Tyresö bostäder har ju faktiskt gjort väldigt stora upprustningar av de gamla bestånden. Så att de är i bättre skick än om man jämför med Botkyrka eller Solna eller andra kommuner som har stora bestånd, liksom Haninge också för den delen.
Men man var ute i rubrikerna ett tag där, ja, när Formator höll på.
Ja, men det är ju många år sedan nu.
Ja.
Det är ju som du säger, det var ju så att bolaget var... Man tog den smällen långt, långt före alla andra, va? Och därför har man nu en sits som innebär att man inte har en, så att säga, man har ingen stor backlog eller stort skuldberg av upprustningar att göra, utan det ligger ganska i fas. Och därför har man också möjlighet att bygga då lite nytt.
Avslutningsvis då kommer vi till det här samarbetet också. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2015.
Japp. Ja, det är ju årsredovisningen för vårt gemensamma brandförsvar. Och det drivs ju av 10 kommuner. Det är ju de 8 Södertörnskommunerna plus Nacka och Ekerö som har gemensamt brandförsvar, och det fungerar ju väldigt väl. Det har även detta år har budgeten gått ihop. Det har varit lite överskott till och med, tror jag. Och det fungerar ju väldigt väl.
Så det är inga större svårigheter?
Nej, det är väl en del spännande frågor naturligtvis. Med i den här listan, så är det ju alltid. Men det är kul att se att det trillar framåt med bostäder och annat vi jobbar med.
Men man kan väl säga också, om jag minns rätt, så är det väl inte nu det kommande kommunstyrelsemötet, utan det nästkommande, då ni ska ta budgeten för 2017.
Just det, det stämmer. Därför att kommunstyrelsen som är
i månadsskiftet
maj-juni, då ska vi anta kommunplanen och budgeten för 2017. Och sen tas ju den av fullmäktige i juni, mitten på juni. Så det är ju det är ju årets absolut största beslut naturligtvis. Ja. För det är ju fördelningen av alla intäkter och alla utgifter. Liksom, så är det ju.
Avslutningsvis, är läget under kontroll?
Det tror jag väl att det är.
Men du ska väl veta?
Ja, men herregud, det vet man aldrig. Men kommunen mår ganska bra.
Jag tackar dig då, Fredrik. Och så lägger vi ut det här, och så vet kommuninvånarna lite mer vad ni sysslar med i kommunhuset.
Ja, det hoppas vi. Tack själv, Leif.